Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och varmt välkommen till Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand, och avsnitt 229. Den här veckan träffar jag den yngsta gästen någonsin i Livshjulet, och trots att hon endast är 17 år gammal har jag varit nyfiken på henne i flera års tid. För trots sin unga ålder har hon i många år varit en av våra största influencers. Jag pratar om Nelly Berntsson, ridsporttalang, succébloggare, youtuber och nu tv-profil, då hon just nu är aktuell som gästdomare i Det stora hoppet på TV3. Nelly började blogga när hon var 9 år gammal och slog igenom ordentligt ett par år senare då hon medverkade i Ponyakuten på SVT. Idag finansierar hon sin stora passion, hästarna och ridsporten, med intäkter från sina sociala kanaler. Hur det är att bli känd i så pass unga år och hur det har påverkat hennes liv pratar vi bland annat om i veckans avsnitt. Och Livshjulet finns på Facebook och jag blir jätteglad om du vill gå in och gilla sidan. Mig hittar du på Instagram under Anna Hegerstrand, och vill du mig något så gör du det enklast på anna@hegerstrand.se. Livshjulet distribueras av Acast och klipps av Kim Versen, men nu kör vi igång. Nelly Berntsson, varsågod. Välkommen till Livshjulet, Nelly.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Mm. Lite trött, jag gick upp väldigt tidigt. Men det är man ändå van vid. Man är ju hästtjej liksom, så man går upp tidigt varje dag.
När går man upp då?
Runt 6. Jag gissar att vi är 7. Strax efter 7 någon gång varje dag. Även på helgen.
Även julafton, nyårsafton.
Ja. Nej, men alltså jag gör ju allting med hästarna själv. Förutom fodringar har vi nu att en kille går fodran nu med hästar.
Ja.
Frukost, mat och så. Så nu kan jag vara där runt 7, 7:30 någon gång. Men jag gör ju alltid själv liksom, så.
Hur funkar det som en sån här dag? För du är ju absolut hästtjej, men du har ju också ett annat jobb.
Ja.
Och nu sitter vi här på Downtown Camper i Stockholm. Och du bor i Ystad, eller utanför Ystad.
Ja.
Vem tar hand om hästarna då?
Min kära mamma. Min familj, alltså min pappa hjälper till väldigt mycket också. Min mamma har väldigt flexibelt jobb, så att hon kan liksom ta stallet på morgonen och ta stallet innan hästarna går in liksom. Så hon hjälper till mycket med det. Och alla i min familj är ju hästkunniga liksom, så det är väldigt skönt.
Mm.
Det är inte bara jag som drar i det här att jag vill tävla och ha hästar, utan alla är väldigt intresserade som jag. Mm. Så det är jättebra att hon kan göra det, och väldigt snällt av henne.
Ja, och för jag har ju ganska många lyssnare som är lite äldre också, eller som är i min ålder. Jag är 35 och du är 17, så jag är verkligen lite äldre. Kan inte du berätta, vem är Nelly Berntsson?
Nelly Berntsson är 17 år gammal, sprallig, glad. Jag ser mig själv som en vanlig tonårstjej liksom. Men jag började ju blogga när jag var 9 år gammal, och jag är 17 nu, så det är ju några år som jag har varit med i, kan man säga, branschen liksom. Ja, men bloggvärlden liksom. Och jag rider, tävlar hoppning, har 5 egna hästar, tävlar på elitnivå, samtidigt som jag jobbar med sociala medier. Ja, utöver det liksom, jag är en vanlig tonårstjej liksom, som har lika mycket tonårsproblem som vilken 17-årig tjej som helst.
Och du är ju en av våra absolut största influencers, som det så fint heter. Du har en stor blogg, du har ett stort Instagramkonto, du har en egen YouTube-kanal.
Ja.
Och du slog igenom i Ponyakuten.
Exakt.
När du var typ...
Ja, vad var jag? 11.
Elva. Det är ju väldigt ungt.
Ja, man är ju liten liksom.
Ja.
Det är så svårt. Jag gillar inte att... att jag har väldigt svårt att presentera mig själv så som du presenterar mig. Jag förstår att man presenterar mig så, för det är ju rätt liksom. Mm. Men det är svårt för mig att presentera mig på det sättet, för ja, men jag är ju vanlig liksom.
Ja, du är ju i dig själv, jag ser ju dig utifrån.
Exakt,
och känner
exakt.
Dig.
Så att du har bra presenterat tycker jag.
Ja. Mm. Och just nu sitter vi här för att du är uppe på pressdag.
Ja.
För TV3 mm. och via Fri.
Mm.
För att du ska vara med i Det stora hoppet.
Ja.
På TV3.
Exakt. Jo, men det släpps ju 17 oktober. Det stora hoppet liksom. Ja. Och så kommer jag ha en serie som kommer gå på via Fri. Vi ser det om varje tisdag klockan 20.00. Varje kväll. Så det är jättekul.
Du kommer ha en serie vid sidan om. Vad kommer hända i den?
Där får man komma väldigt nära in på mig och mina hästar. Min vardag i stallet. Jag ger mycket tips. Jag hade ju en serie som gick på YouTube för flera år sedan. Där man, för flera år sedan låter man jättegammal, men för några år sedan. Där man fick följa liksom mitt liv. Alltså från att jag vaknade på morgonen till kvällen. Så det var ett koncept. Men nu är det ett helt annat. Där man får, det är mycket mer häst liksom. Man får hänga med mig verkligen i stallet. Från att jag packar till tävling till att jag tränar. Till att jag står och mockar. Alltså, ja, mycket häst.
Mm. Och det är hästarna som är liksom den röda tråden alltid i allt det du gör, även liksom i ditt andra arbete.
Jo, men det skulle jag säga, 90%. Alltså det är min största passion liksom. Det är det jag håller på med varje dag. Det är ju det, dels det, alltså mina sociala medier till också, det är också mitt jobb och liksom, när jag tycker är väldigt kul liksom. Men hästarna tar jag är i stallet ja, minst 6 timmar varje dag. Så det tar ju tid. Så det var också därför jag hoppade av skolan. För att jag hinner liksom inte med.
Ja, du har hoppat av skolan.
Ja, jag går inte gymnasiet.
Nej.
Så jag gick distans hela nian. Och sen så tog jag sabbatsår. Och så har det blivit mer än ett sabbatsår liksom. Jag hade inte fått in skolan i min vardag idag. Och distans var inget alternativ där. För det är väldigt, väldigt svårt. Och jag kan ta upp skolan när jag vill. Det var inte aktuellt just nu. Jag har ett bra system liksom, och en vardag som passar mig väldigt bra.
Mm. Och hur kommer det sig att du började blogga när du var 9 år gammal?
Ja, alltså nej, men när jag började blogga, jag kan ju inte säga att jag hade någon riktig plan. Alltså, så. Jag har alltid umgåtts med lite äldre kompisar redan när jag var 9. Då umgås jag kanske med folk som var typ så här 11-12, alltså som var lite äldre. Och de bloggade och jag tyckte att jag alltid tyckte var väldigt, jag har haft väldigt enkelt att skriva och prata och väl, alltså så här. Så jag tyckte det var väldigt kul. Hade ingen plan, jag skrev väl om, jag vet inte ens vad jag skrev om, hästar och liksom, ja men du vet, inlägg som jag hade skämts för idag liksom.
Mm.
Och jag tror väl att folk tyckte väl att det var lite konstigt liksom. En så ung tjej och sitter och bloggar. Och bloggar var inte jätte, det var inte jätte, jättestort då liksom. Vi hade ju några bloggar, det var väl Kissy, Alexandra kan du säga nu.
Mm, Blondinbella.
Ja men precis, Blondinbella, Pau var ju stor också. Ja, och lilla jag.
Är det de som har varit dina förebilder i bloggvärlden?
Jag skulle inte säga förebilder. Jag har ju alltid följt dem. Men jag har nog aldrig haft en bloggare som är förebild på det sättet. Jag har följt dem. Mm. Men inte förebild, skulle jag inte säga.
Nej. Och då tänker jag som 9-åring. Du visste hur du skulle starta igång en blogg och verktyget. Och...
Ja men precis, för att jag hade kompisar som bloggade. Så de visade mig, då var det ju inte... Hade man WordPress-appen då? Ja men det måste man ha haft. Ja men en app liksom så här. Men det var ju mest från datorn. För iPhone fanns väl inte riktigt. Jag hade inte iPhone då i alla fall.
Nej.
Men jag har alltid varit väldigt så här tekniskt. Liksom inte tyckt att sånt är svårt. Liksom. Jag klipper ju mina YouTube-filmer själv. Och liksom så här. Jag är enkelt för det.
Vad sa dina föräldrar när du berättade att du ville börja blogga? När du var så ung?
Alltså jag fick ju tjata väldigt mycket, kommer ihåg. För de tyckte att liksom... Men liksom... Blogga? Varför? Vad ska du skriva om? Vet du ens hur man gör? Alltså, och det är ju liksom på nätet. Men de tog alla... De har alltid varit väldigt, de har ju det än idag. Alla mina lösenord liksom hade koll.
Ja, de har det än idag.
Ja, det är ett krav.
Ja.
Men jag har faktiskt aldrig, det här har också kommit upp när jag blivit intervjuad, om jag någon gång behövt ta bort någonting. Mina föräldrar har varit väldigt strikta med det, att det ska liksom vara på en bra nivå. Liksom. Det får inte, inga uthängningar, inga namn. Det har aldrig hänt, jag har aldrig behövt ta bort något inlägg som de har tyckt är fel. Och om jag skulle behöva göra det så hade inte jag haft en blogg idag, kan jag säga. Mm. Så de har varit väldigt hårda med det.
För du är ju väldigt transparent på din blogg. Och i dina sociala medier.
Ja.
Mm. Har du, och du har skrivit mycket om liksom att du får ta en del skit och nättroll och sådär.
Mm.
Hur tror du det har påverkat dig att bli offentlig och stor i så redan unga år? För vad jag förstår, innan du var med i Ponyakuten på SVT så hade du 50 000 läsare på din blogg.
Mm.
Hur fick du dem?
Ja, men det, med? Och det undrar jag också lite också. För att det har gått väldigt fort liksom. Väldigt fort.
Ja, hur hittar man det? Liksom en 9-årig tjej?
Nej, men jag tror väl att det är det som var grejen. Det fanns ju ingen i den åldern eller ens några få år äldre. Liksom. Utan det var ju bara jag. Och på den tiden så fick jag ju väldigt mycket skit. Och mina föräldrar också. Vuxna så tyckte att det var oansvarigt. Heter det? Oansvar. Ja. Ja, ja. Så tyckte det var lite konstigt. Att jag... Att det var, nej, men det var konstigt liksom.
Ja.
Och idag, nu har jag varit inne i det så länge och många, alltså jag är ganska neutral liksom. Jag är en vanlig tjej, försöker jag liksom förklara mina medier ganska ofta. Men mer att jag lägger på den nivån att jag vill, jag har ingen nisch med att jag är en modebloggare eller jag är en hästbloggare, utan jag är en lifestyle-blogger skulle jag säga. Jag skriver om allting, om tonårsproblem, lite som i min bok, jag är Nelly. Det är liksom, allt handlar om mig och mitt liv. Ja, ganska enkelt skulle jag säga.
Ja. Men när du är 17 år och har redan en stor blogg, stort offentligt namn, är med på TV, släppt 2 böcker.
Mm.
För du har släppt en hästbok också, va?
Ja.
Ja. Du har gjort väldigt, väldigt mycket. Hur tror du att du har påverkats av det? Vad finns det för och för nackdelar?
Alltså, fördelar skulle jag säga att man får ju... Om jag jämför med en annan 17-åring så kanske jag får vara med om mycket mer. Och då menar jag att mer i livet än annan kan ju jag... Det finns väl säkert saker som en annan har gjort som inte jag har gjort. Men då menar jag mer som att sitta här. Kanske som att bli så här inbjuden på events och så här. Ja, men så här, sådana saker. Lite glam liksom.
Mm.
Men sen så finns det också väldigt mycket nackdelar också. Och det är väl att man får att man känner att man har 1000 ögon på sig hela tiden. Att man inte riktigt kanske vågar göra något misstag, för att då syns det väldigt lätt liksom. Och det, man är ju en, som jag är ju väldigt ung, och jag var ung redan då. Så det var väldigt svårt att liksom att tänka på det hela tiden.
Mm.
För du kan ju misstag, jag kan ju misstag, alla kan ju misstag. Man ska kunna göra misstag för att kunna utvecklas som person.
Särskilt när man är tonåring.
Ja, men precis, då måste man ju göra det, annars så står man ju still. Och att jag tror att jag är lite försök på det sättet, att jag är egentligen inte en så här känslokall person. Men jag tror att jag blir det väldigt mycket. Om jag får en elak kommentar att jag är ful, då gör jag liksom inte det mig någonting. Medan en annan kanske är det, jag har förstört hela personens dag. Så jag har nog blivit väldigt så lite kall typ. Mm. Lite förstört på det sättet. Känner men sen man... fördelar igen att man såklart har den här lilla makten att kunna nå ut till... folk, både som vuxna och unga. För det är det som är mitt mål. Jag vill ju att när folk går in på min blogg eller går in på vilken av mina sociala som helst, att de ska känna sig starka, motiverade, glada.
Hur håller man fötterna på jorden när man har så mycket runt omkring sig och man får vara med överallt och få grejer hemskickade till sig och tjäna pengar? Och jag kan tänka mig att det är mycket folk som vill vara runt dig.
Det är absolut. Det är väl glamsidan liksom. Och jag tror att eftersom att jag har haft hästarna och min sport, alltså ridsporten som tar 90% av min tid, så jag har kunnat tänka bort det ganska mycket. Jag har ett jätteansvar att ta hand om 5 hästar som jag bekostar helt själv och har gjort länge. Och det är planeringar där och det är träningar och det är tävlingar, och jag är väldigt seriös med det. Så det har liksom varit min punkt att kunna koppla bort allting med sociala medier, vad allt det innebär liksom, med kommentarer och att man ska helst synas överallt, och som du säger, man får hemskickade grejer och man är aktuell lite här och var, och ja, det är ganska skönt att jag haft det och kunnat koppla bort och bara vara mig själv typ.
Så om du fick välja på hästarna och det andra jobbet med som influencer, så är det hästarna som går först?
Det skulle jag säga. Sen tycker jag det är jätteskönt att jag kan kombinera det. För att jag tror att när det kommer till hästarna så kan man nog bli ganska instängd och ganska inrutad så. För att jag blir väldigt så, när det kommer till planering och träning och tävlingar, så blir jag väldigt så fokuserad, nästan lite tråkig. Alltså, och sociala medier har ju hjälpt mig väldigt mycket att bli en social person liksom. Kunna prata ordentligt. Och eftersom att jag inte går i skolan så är ju det väldigt viktigt med det här med sociala, att hålla kvar det liksom.
Ja. Men du har berättat att du har bytt skola 3 gånger och haft lite svårt med kompisar.
Mm.
Hur är det idag med ditt umgänge?
Jag skulle väl säga att jag har växt ganska mycket i mig själv. Så att jag har hittat, liksom, jag har sagt att jag har 100 alltså kompisar. Jag har ett gäng tjejer som jag umgås med. Liksom. Men jag har några stycken som jag tycker väldigt mycket om, som jag hänger med. Sen har man sin krets när det kommer till ridsporten, och så har man sina privatkompisar liksom, mm, som inte håller på med häst. Så jag skulle säga att det är bättre. Men sen tror jag att jag har aldrig varit en person som varit så här beroende av kompisar heller. Det är väl egentligen det som varit lite problemet. Jag har varit ganska så egen. Också tror jag att jag är väl den personen som glöms bort även idag, för att jag tackar väldigt mycket nej till typ sånt här. Mm. Och till när det kommer till att bara umgås med kompisar, för att jag har kanske en träning, att jag ska tävla eller att rida 5 hästar varje dag tar liksom 6 timmar, och hela den dagen gått, och så har jag liksom jobb efter det, och då prioriterar jag hellre det. Så det är nog lite mitt egna fel också, men samtidigt också av andra anledningar då, som jag till exempel har skrivit i min bok att men jag har haft det svårt i skolan på grund av andra anledningar. Folk som har varit lite taskiga, avundsjuka och...
Vad har du upplevt mycket avundsjuka på grund av det du har uppnått?
Ja, men jag tror folk har svårt att, eftersom att jag har alltid varit väldigt ung och är det fortfarande, så det har varit lite svårt att acceptera. Och också det här med att folk har nog svårt att, ena dagen sitter jag i skolbänken och sen så är jag inte i skolan för jag tävlar, och sen så sitter jag på TV4 Nyhetsmorgon och pratar om min aktuella bok som ska släppas. Alltså det är nog svårt för folk att liksom så här bara tycka att det är kul liksom, för min skull.
Man har svårt att unna dig det.
Ja, men precis. Det är väl kanske många som har velat slippa skolan och sitta och i Stockholm och göra något så här kul liksom. Men det är ju kanske en gång i månaden jag gör det. Det är ingenting jag gör varje dag.
Nej. Och sen flyttade du och din familj från Lysekil.
Mm.
Där du bodde. Är du född i Lysekil?
Nej, jag är född i Göteborg kan jag säga. Ja. Jag är från Göteborg.
Ja.
Så nej, Lysekil, vi bodde ju på Tjörn i flera år. Och sen så bodde vi i Lysekil i 2 år. Och sen flyttade vi till Skåne.
Ja, till en gård utanför Ystad.
Ja, alltså vi bor ju i en villa i Abbekås.
Ja.
Och så har vi hästarna i Ystad-trakterna.
Ja, och för dem som kan ridsport så är det Tobbe Larssons gård.
Nej, där som vi inte kvar längre. Det var en liten mellanlandning.
Okay.
Så det var ju där. Det var ganska sjukt ändå att det var där man spelade in på en akuten hos honom. Mm. Och då visste inte jag att 5 år senare skulle ha mina hästar där liksom.
Nej. Och Tobbe är ju jättekänd inom ridsporten.
Ja.
Uh-huh.
Så det var, stod inte där jättelänge. Det var lite mellanlandning och sen så står vi på ett annat ställe nu. Och där har jag varit ett tag. Ett år nu tror jag.
Och du har 5 hästar?
Ja.
Ja. Och ingen annan i familjen som har hästar?
Nej, min syrra har, min lilla syster som är 13, har ridit lite till och från. Hon har börjat och så har slutat och så har ridit en längre period och tävlat. Och så, nu när jag flyttat till Skåne så har det inte varit så mycket. Så att, vi sa att det kostar liksom så mycket pengar och då är det bra att man vet vad man vill göra. Och i den åldern så vet man inte det. Och hon är väldigt social, hon gillar att vara med kompisar och duktig i skolan. Så då får man liksom ge henne lite det. Och sen har jag alltid hästar om hon vill rida liksom.
Ja, och du sa att du bekostar alla dina hästar själv.
Mm.
Och att ha häst är ju inte billigt. Att Nej. Ha en häst är inte billigt. Nej. Jag tänker att det är väldigt dyrt att ha 5 hästar.
Ja.
Du bekostar du genom de här tv-uppdragen och...
Det jag jobbar med, precis.
Ja.
Och det är många som säger att därför blir jag ganska typ ledsen och lite besviken med när folk säger att det inte är ett jobb och att jag inte kämpar för det jag har och... liksom, mina föräldrar är vanliga knegare, så att vi kanske hade råd att kunna ta 2 hästar liksom. Så att det är ju ett jättestort jobb jag gör alltså. Och det är ju alltså så här, bara att vara offentlig och ett namn hela tiden liksom, att inte kunna stänga av knappen eller bara vara vanlig någon gång.
Mm.
Bara det är ganska jobbigt, men också väldigt kul. Och att liksom det här att hålla igång det hela tiden. Jag kan ju inte stänga av mina sociala medier än jag bara skulle vilja. För att det är ju det som bekostar min sport. Så att, ja. Men jag älskar det. Alltså, och sen är jag väldigt noga med att om jag en dag inte känner att jag vill och jag är så trött på det, då får jag hitta någon annan väg liksom. Jag kommer aldrig hålla på med någonting som jag inte tycker är kul och som jag brinner för.
Nej. Och när det kommer till liksom, om man vill synas i samband med dig, som på ditt Instagram till exempel. Ja. Vem är det som tar hand om affärerna? Det gör inte du också.
Nej, alltså jag är ju inte 18 så det kan jag ju inte göra. Utan min pappa är väldigt... alltså jag får ju samarbeten ibland som kommer till min, alltså som kontaktar mig. Alltså som jag för över till min pappa liksom. Och sen så har jag ju alltså United Screen som har hand om min YouTube liksom.
Just det, kanal.
Och sen så bloggar jag på Spotlife. Så det är ett management typ som jag är där.
Okay.
Så det är som om det kommer in jobb till bloggen så är det de som tar hand om det och vidarebefordrar lite mig liksom. Och om det är jobb till YouTube så är det United Screen som jag får till mig. Och ibland så kommer det till mig. Så det är lite olika.
Har du en fast månadslön du tar ut från ditt företag varje månad då eller?
Nej, alltså jag brukar egentligen inte prata så mycket pengar. Jag tjänar pengar på det jag håller på med helt enkelt.
Mm.
Ja.
Kan du känna att, för jag menar ibland, influencer är man ju 365 dagar om året. Hästar håller man på med 365 dagar om året. Mm. Kan du känna ibland att det vore skönt med en paus?
Ja, men mina pauser tar väl jag mina stunder när jag kan ta en paus. Jag kan ju känna att jag känner mig inte stressad om jag inte har bloggat på en hel dag. För det måste jag kunna unna mig, att bara kunna vara vanlig människa i en dag. Liksom. Mm.
Då är det inte någon på Spotlife som säger hallå?
Nej, absolut inte. Mm. De är väldigt noga med att jag ska liksom må bra. Och inte så att de skulle aldrig hetsa mig med att hallå, nu är det bloggen mot timme. Alltså det bestämmer jag själv.
Mm.
För att det är... Alltså jag tycker att detta är så himla kul. Med både hästarna och med sociala medier sen... Hästarna är väl aldrig någonting som jag känner att jag är trötta på. Det är väl sociala medier som jag känner att... Alltså nu sprider lite min egen mun liksom. Nu orkar jag inte prata om mig själv eller ens se mitt namn eller skriva någonting. Och ibland kan man känna att man har bloggtorka eller så här, vad ska jag ens skriva om liksom. Ibland blir det perioder där det blir så här, hej nu gör jag det, nu är det här. Alltså lite tråkigt. Så det är väl det, man har lite så här up and downs perioder liksom.
Och sen så läste jag att du var rankad 3 bland juniorerna i hoppning.
Ja.
Heter det hoppning?
Hoppning,
alltså, ja. Jag är ju ingen häst tjej.
Jo, men jag tävlar i hoppning. Jag hoppryttare.
Ja.
Det är rätt.
Och du ville jättegärna komma med till junior-VM.
EM.
EM, landslaget.
Ja.
Men gjorde inte det.
Nej.
Och det blev mycket skrivmerier kring det.
Mm.
Och det här var ett par månader sedan.
Ja.
Ungefär. Hur känns det kring dig idag?
Alltså idag känns det ju väldigt, alltså det känns gammalt nu.
Ja.
Jag har, alltså det var en väldigt intensiv period. Det var, jag blev väldigt besviken, jag blev ledsen, jag var förbannad.
Och vi kan säga till lyssnarna då att du är ju väldigt duktig och en lovande liksom.
Nej, men jag hade all rätt att få vara med i landslaget för att jag låg som rankad nummer 3.
Ja.
Jag har gjort alla resultaten som ska göras. Men varit med på alla tävlingar som ska göras och slutfört. Och det har gjort väldigt, väldigt bra. Och det är 5 stycken som får vara med. Alltså som får åka till EM.
Mm.
4 stycken i ett lag.
Och du fick inte vara med för att de tyckte inte det var bra att du var offentlig. Var
det ja, men de tyckte att det var lite jobbigt att jag var offentlig. Och att de tycker att jag ser i de sammanhangen som rubrikerna skrev och som han har uttalat sig att jag ser för sur ut.
Jaha, det för det har inte jag läst.
Jo, det står lite överallt. Att jag ser lite för sur ut, att jag är väldigt... Alltså, det var väldigt mycket prat om det här med laganda.
Ja.
Vilket jag förstår, och det ska man ha. Men det var väl... Alltså vi kom inte riktigt överens där, utan jag menar på att... Alltså man ska prestera, man ska koncentrera sig. Det är ju det man behöver tänka på liksom. Och jag har ju väldigt mycket folk som är där och tittar.
Mm.
Både på framhoppning, till framridning, till när jag tävlar.
Vad innebär framhoppning och framridning?
Alltså man värmer upp inför sin start.
Okay.
Och detta var alltså aktuellt i Falsterbo då, där detta kom upp då. Där jag fick veta att jag inte skulle bli uttagen.
Mm.
Till EM på grund av de här orsakerna då. Dels att jag var offentlig och för att de tycker att jag ser lite för sur ut. Och då menar jag på att alltså, om man ska gå och kolla på folks ansiktsuttryck liksom, det går ju inte, för att jag är ju där för att prestera. Det är det de säger själv. Och jag är koncentrerad. Det måste jag kunna få göra för att kunna prestera liksom. Och sen är jag glad efter det liksom.
Ja, det känns ju som lite diskriminering att man blir diskad på grund av hur man ser ut. Ja. En del av mungipen som pekar neråt, en del av mungipen som pekar upp.
Ja, men eller hur? Så att det var egentligen de största anledningarna. Så det var väldigt, väldigt tråkigt att bli nedputtad på grund av en sån grej. Liksom, jag inte hade haft resultat eller att jag hade gjort något som var opassande. Då hade jag förstått det, men nu har jag följt alla regler.
Ja, och jag vet att du vill ha tävlat EM innan du fyller 18.
Mm.
Och du sa det att ja, men om det inte går det här året så har jag nästa år på mig.
Ja.
Hur tänker du att du ska kunna påverka det till nästa år då? Ska du försöka öva på sig glad ut?
Ja, men eller hur? Jag brukar nästan skoja lite om det nu för att vi får väl inte glömma av att le här när jag går banan. Alltså, det är så att jag kommer aldrig ändra på mig för att någon säger... Alltså, jag kommer aldrig ändra på mig för att någon säger till mig att jag ska se lite mer glad ut när jag är fokuserad. Alltså, det är ju min... Det är ju så som jag är, liksom.
Mm.
Jag kan inte... För mig, jag är inte jättekoncentrerad när jag ska behöva tänka på att se glad ut hela tiden. Sen kan jag förstå om någon säger till mig att du måste ändra på att vara vara lite mer trevlig. Och gud, självklart ska jag tänka på att vara lite mer trevlig.
Mm.
Men det är jag ju. Ja. Så att, ja, och jag tänker att nästa år, då är jag 18, då har jag ett år, alltså mitt sista år som junior. Men jag kommer ju inte vilja ställa upp på något mästerskap, utan jag har köpt mig alltså, 2 stycken med, alltså, unghästar. Så att jag tänker att jag ska jobba lite mer med det. Och så har jag min häst då, som den häst som egentligen var EM aktuell, som ska gå lite av de större klasserna. Men det kan jag göra utan att vara aktuell för något mästerskap på det sättet.
Det som jag tänker är ju att ofta har ju ett lag inom idrott har ju någon person som är lite mer en offentlig person än de andra. Jag menar, tänk som när Malin Bajard tävlar. Det är klart att hon är mest känd.
Ja.
Men hon får ju vara med, tänker jag.
Ja, jo. Jag vet, alltså jag tycker det är väldigt luddigt och väldigt konstigt. Och man kommer inte egentligen längre in i den diskussionen. För att de tycker så, att det är de som bestämmer. Och jag har inte så mycket att säga mer om det. Utan det är bara väldigt tråkigt. För jag har lagt väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid. Och engagemang och min familj liksom. Och ja, det var tufft liksom. Det var jättetråkigt. Men... det känns som sagt väldigt långt bort nu. Jag har kommit över det och fått ny inspiration.
Mm. Och vad siktar du mot nu då?
Ja, alltså nu siktar jag. Nu har jag ju 2 nya hästar som är väldigt, väldigt fina. Så de ska jag utbilda och se hur långt de går tillsammans med mig. Sen hade jag velat göra... Ja, till nästa år blir det, för nu är det inte så långt kvar på säsongen. Ha lite mer stadiga runder än 45. Prova någon 1,50 kanske.
Vad sa du? Stadiga runder 1,45? Och det innebär...
Stadiga runder, alltså det är en klass. 1,45 är en klass. Och ha lite mer stadiga runder. Lite mer nollresultat typ.
Okay.
Jag har bara gjort 3 stycken 1,45 starter i hela mitt liv. Och då har jag haft 1 ner, tror jag.
Alltså rivit ett hinder.
Rivit ett hinder. Det gjorde jag fast på senast. Så det är mitt bästa resultat i alla fall. Så ha lite mer nollrunder. Och kanske prova på någon 1,50 klass.
Mm.
Och tävla lite mer internationell, ser jag fram emot. Det nästa som jag ska tävla nu är Elmia. Elmia är en stor tävling.
I Jönköping?
Precis, de 10 bästa juniorerna får hoppa där. Så dit har jag kvalat in mig. Och sen höll jag på att rida med Skandinavienkvalen till Göteborg Horse Show. Och där red jag förra året. Så det där vill jag rida igen.
Mm.
Och sen är det inomhus SM kvar och sen är det slut.
Ja.
Ja.
Och så fyller du 18. Du har ju precis fyllt 17 nu, va?
Ja.
9 september.
Ja.
Ja,
och nu är det ett tag kvar till 18.
Ja. Och när du fyller 18, då kommer du börja få ta, om du vill, ta mer ansvar för dina egna företag och ta mer beslut själv och sådär.
Mm.
Hur tänker du kring det?
Jag tycker det ska bli väldigt kul. Mm, jag har ju inte varit så här, alltså, jätte, eller inte behövt heller vara så insatt med liksom företag och liksom så här, utan... Eftersom jag inte är 18. Men nu, det är väl nu man får ändå börja kolla lite och sätta sig in. Liksom, för jag vill ju ha hand om det själv. Mm. Jag tycker ju sånt är kul.
Mm.
Så det ska ju bara bli spännande. Och jag tror att man kan känna sig säkert lite mer vuxen. När man tar hand om det själv.
Mm. Kommer du fortsätta bo kvar i Skåne, tror du?
Ja. Så länge jag håller på med hästar så absolut. om jag inte hade hållit på med hästen så hade jag väl säkert bott i Stockholm som alla andra.
Ja, men precis, för det är här.
Ja, men det är väl svårt att ha häst. Alltså om man ska åka till tävlingen så har man ju häst utanför Stockholm och det är ju väldigt, väldigt långt till allting. Skåne är ju väldigt nära till Danmark eller Tyskland eller så här. Det är nära.
Mm. Har du mycket kompisar där nere?
Ja, jo men det har jag. Jag umgås, när jag är ledig så har jag ändå kompisar som jag kan ringa och umgås med liksom, om jag känner för det.
Mm.
Så att det har jag.
Sen känns det som att du har ganska lite ledig tid. Eller ja. Låter så när du pratar.
Jo men så här, jag försöker, eller min familj är väldigt noga med att i alla fall en gång i veckan ha en stallfri dag. Så tar de det liksom, så får jag göra vad jag vill. Men det att jag är så jäkla, jag kan ju aldrig, alltså om jag har en dag när jag hänger med kompis så sitter jag och ringer och frågar vad hästarna får täcka på så de har fått sina, det de ska ha till mat. Har ni gjort hörpåsarna? Har ni mockat? Har ni sopat stallgång? Alltså jag är ju såhär freak liksom. Jag ska göra allting själv.
Mm. Kontrollfreak.
Ja.
Är det bara med hästarna du är det, eller är det annat också?
Nej, allt. Jätte, alltså om det handlar om med hundar, att man har gått ut med hundarna eller slut hundarna. Den ena hunden är inte kvar i källan liksom. Alltså så här, jag är väldigt svårt att släppa saker.
Var kommer det ifrån, tror du?
Mm, svårt. Alltså jag tror väl det är väl så jag är. Alltså mina, jag tror mina föräldrar är inte så här, de är ju kontrollfri på mig såklart. Jag är ju deras dotter. Alltså att jag ska bete mig och lyda dem liksom.
Mm.
Men det är ingen som är speciellt extrem. Och min syster är vi är jätteolika. Så jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag tror det är också det här med ansvar. När det kommer från hästarna. Att det är stort ansvar att handla mest där.
Mm.
Och så många. Mm, och som sagt att jag har alltid varit så sen jag var liten att jag ska göra allting själv. Och då har jag svårt att lita på att någon gör exakt så som jag gör det.
Kommer hästintresset från dina föräldrar?
Både jag och nej. Min mamma har haft hästar när hon var alltså liten ungdom. men inte på den nivån liksom. Så hon har tävlat, hon har bara haft häst. Mm. Och min pappa har ingen koppling till alls men har fått lära sig på backen. Mm.
Mm. Du har också skrivit om, för du var ju tillsammans med en kille i somras, Lancelot Hedman, som är son till Magdalena Graf. Och det tog slut med honom och efter det så skrev du väldigt öppet på din blogg att du är så trött på att liksom bli hjärtekrossad för att killar vill vara med dig för att få lite fler följare.
Mm.
Hur är det liksom dating och sånt nu? Är det någonting du har lagt på hyllan eller...
Nej men jag tror väl, och det var inte egentligen på grund bara av honom utan det är väl med att man fått de här smällarna några gånger liksom. Och känner sig bara allmänt sjukt trött på det.
Mm.
17 år gammal.
Ja precis, det är tråkigt.
Ja, nej men så har jag nog varit trött på killar just överlag. Alltså jag tycker att män och killar är fantastiska och jättebra. Men just när det kommer till killar i min ålder så är det lite svårt. När man är liksom offentlig och... Man tycker nog att det är lite roligare än en jagnelle liksom.
Mm.
Utan det här med följarantal och likes är lite mer viktigare än att kanske vara kär eller att vara seriös typ.
Mm.
Och där kommer ju mitt vuxna beteende och tänk igen att jag är väldigt seriös i en relation. Men när det inte blir, när jag inte är, eller när jag inte får det tillbaka så blir det liksom inte bra.
Nej. På vilket sätt kan du märka att han är bara för mig, med mig för allting runt omkring?
Ja, till exempel att de ber mig lägga upp en bild och tagga dem.
Ja.
Det har ju hänt några gånger. Och då känner jag direkt, nej men alltså då får vi avsluta det. Och sen kan jag vara lite så tunnelseende, vara lite blind och tänka att ja men herregud, de vill väl bara så här lägga upp en bild, det är väl ingen fara. Då tänker jag inte på att jag har lite mer än 300 000 följare. Men, och sen kan jag tycka att gentemot att visst jag kan lägga ut bilder för jag är väldigt sån att när jag blir kär så vill jag gärna visa om världen vem min kille är. Liksom, jag är inte sån som sitter och är tyst om det eller sitter och så här. Men då kan jag tycka att det är lite respekt att om man har typ 200 följare från början
ja.
Så kan man ha det samtidigt som är tillsammans med mig. Då behöver man inte öppna sitt konto och ha sen 20k.
Nej.
För då tycker jag att vad är viktigast, vår relation eller följare? Och då väljer de följare och då tycker jag att, ja, tråkigt liksom.
Ja, men är det många som, får du mycket liksom uppvaktning?
Uppvaktning?
Ja, men så här på Instagram och...
Jo, men absolut, det är väldigt många som skriver, både killar och tjejer. Men när det kommer till killar så är jag inte så intresserad, så ärlig. Och för att jag har haft en period där jag är sjukt trött på killar överlag.
Och när det kommer till näthat och såna grejer.
Ja.
Är du hårt utsatt för det eller har du blivit skonad?
Alltså det har gått lite i perioder skulle jag säga. I vissa perioder kan det vara fruktansvärt mycket. Typ när folk har sommarlov och typ så här, när man sitter och skollar på telefonen. Och folk
har tid att
lösa. Ja, men då kan nog folk sitta och granska bilden och bara hitta någonting som man kan hacka på. Och ibland så kan det vara en jättebra period och man får väldigt mycket kärlek och så. Men nu, alltså de senaste åren har det varit ganska lugnt. Alltså jag tror att jag kan få en elak kommentar säkert varje dag. Antingen på bloggen eller på Instagram. Men för mig är ju inte det mycket.
Nej.
Men för folk utifrån kan ju, som aldrig kanske få den och så får de en. Då är det, oh gud. Vilket jag förstår, för man ska inte acceptera elaka kommentarer. Det är ju sjukt.
Liksom. Har du anmält någon eller så?
Ja, vi har polisanmält några ärenden faktiskt. Men det har inte varit så mycket kommentarer. Alltså, om det är en person som trakasserar länge, då... Men det läggs ju oftast ner.
Mm.
Vilket är ganska tråkigt. Men sen har det varit mycket mer i skolan och saker som har hänt liksom fysiskt. Liksom. Och det har man kunnat polisanmäla och tagit upp. Liksom. Mm. Men inte kommentarer på det sättet.
Var det ren mobbing då? Eller?
Ja, och sen folk som har retuscherat bilder till väldigt dumma bilder. Där det inte är jag på, men det är mitt face på. Liksom. Så det har man kunnat anmäla.
Mm. Och det har gått igenom och blivit...
Ja, det har... Nej, men inte till att man har fått en dom liksom, men att man har alltså att man suttit på förhör och så här.
Jag kan tänka att den som gör så blir ganska nervös när det går till ens så långt.
Ja, fast både och. Man har varit med så mycket nu så att man har fått möta det ena och det andra. Alltså, det... Och där tycker jag alltså, att det handlar väldigt mycket om så här, uppfostran och föräldrar. För att ibland har man mött föräldrar som blir förbannade och tycker att när det är liksom föräldrars barn som betett sig fruktansvärt och man har det på pappret liksom att så här är det. Och så får man bara en jävligt tråkig attityd och liksom bara jättekonstigt beteende. Till att man har fått väldigt bra föräldrar till sig som har tagit tag i det till att varit jätte liksom frånvarande. Så det var, man har fått möta alla typer av föräldrar.
Mm. Förstår.
Och ungdomar, såklart.
Ja. Vad tänker du om utseende och hela den biten? Det är ju en stor del i sociala medier.
Mm.
Vad har du för relation till ditt eget utseende?
Jag delar nog mycket med mig om mitt utseende. Jag tar mycket bilder, publicerar upp lite överallt. Ja, vad ska man säga liksom? Det är ju lite så hetsigt på... Det har ju varit mycket snack och så här, jag vet inte mycket så här medieprofiler som har velat ändra hela sin nisch med att så här, det ska inte vara så retuscherat och filter och typ så här.
Mm.
Och vissa vill ha de här väldigt fina bilderna som är bara tagna med kamera. Och sen finns det typ sådana som jag som mest har med iPhone.
Mm.
Det är ju det folk följer. De följer ju text och bilder.
Ja, det känns viktigt med utseende för dig.
Nej, det skulle jag säga. Men sen har ju jag det här... Jag får ju varje dag väldigt snälla kommentarer. Att jag är så vacker, att jag är så snygg och folk har velat se ut som mig. Och det är ju jättesvårt att så här, typ ta in. Då svarar jag oftast bara tack. Ja, men tack, vad snäll du är. Det är ju en komplimang.
Mm.
Men det är inte så att jag går runt och tänker varje gång... Gud vad jag ser bra ut, bara för att jag får 20 kommentarer om det. Utan jag har inte riktigt tid att tänka på mitt utseende. Nej. Om jag säger så. Utan jag delar gärna med mig av bilder och liksom så. Men alltså jag kan också lägga ut en bild där jag är osminkad och ser för jävligt ut. Det bryr inte jag mig om.
Nej, det känns verkligen som att det här hästbiten i dig och att inte vara rädd för skit under naglarna är en väldigt bra kontrast till det andra.
Mm.
Det är verkligen två helt olika världar.
Absolut. Och det är det jag fått höra ganska mycket, vilket jag tar väldigt positivt till mig, är att folk tycker att jag verkar väldigt så här jordnära med det. Både som person men också när det kommer till bilder och så, att jag behöver inte alltid sitta fullmakead. Och det är inget fel med det. Det är ju folk som trivs med det liksom och bara lägger ut med det, och det är ju en sak. Och sen finns det... Jag tycker liksom inte att jag behöver sitta eller typ sätta på mig mascara och lite rouge för att jag ska lägga ut en bild på Instagram. Utan jag trivs lika mycket om jag lägger ut och är helt osminkad med ritkläder eller sitter mjuk i stress eller vad som helst.
Har du någon strategi för Instagram att så många bilder ska lägga upp varje dag på den tidpunkten? Jag vet att en del har så här att var fjärde ska vara en matbild.
Ja. Ja, men nej, det har jag faktiskt inte. Vilket jag önskar, för att jag tycker att det... Jag följer ju själv kontot för jag tycker att det ser väldigt snyggt ut.
Ja, det blir ett snyggt flöde.
Ja, ja men precis. Och jag är ju verkligen inte sån. Om man ser på mitt flöde nu så tror jag kanske har två filmer och sen en bild och så sen en hästbild och sen en selfie. Alltså det ser lite så här ostrukturerat ut, vilket jag inte tycker är så snyggt. Men jag orkar inte tänka på sånt. Mm. Alltså jag har ju aldrig orkat så här, okej, nu har jag lagt ut en bild, nu ska jag lägga ut en matbild och sen ska jag lägga ut en selfie och sen ska jag få en blomma. Alltså så här.
Mm.
Jag har inte orkat det alltså. Jag delar med mig lite om vad som helst. Jag kan inte ha kort på panko och jag tycker att det är jättekul liksom.
Mm.
Så det är lite olika.
Och om man vill följa dig så ska man gå in och följa Gonzan eller var kommer det ifrån? Mm.
Ja, alltså jag har ju haft lite alltså många namn för att mina Instagramkonton har blivit hackade några gånger. Mm. Så att ett tag hette jag Nelly Berntsson, vilket jag hade velat heta. Men sen blev ju det så blev det typ borttaget eller någonting så jag inte kunnat ta. Och sen så har jag haft mycket folk som har haft mitt riktiga efternamn så har det blivit upptaget. Så att jag heter ju Nelly Berntsson Gonzales.
Ja.
Men Gonzales brukar vi inte har vi inte använt så mycket innan. Det har bara varit Nelly Berntsson.
Mm.
Men så har jag nu tyckt det lite äldre dagar att Gonzales är väldigt fint.
Ja, det är
jättefint. Så då blev det, så har jag blivit kallad Gonza eller Gonza innan på grund av Gonzales. Då mm. blev det Gonza Nelly.
Ja, okej.
Okay.
Så G-O-N-Z-A.
Ja, ja mm. exakt. Mm.
Och det är efter din pappa som heter Antonio.
Antonio, precis. Han mm. är född i Sverige men min farfar är spansk.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm. Så in och följ där och mm. titta på Stora hoppet.
Yes.
17 oktober var det premiär.
Exakt.
Ja. Tack snälla Nelly för att du kom och gästade Livshjulet.
Tack själv, jättekul.
Lycka till med allt nu.
Tack, tack.
Hej då.
Hej då.